Podplay.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig Anna Jinghede och
Lena Ljungdahl. Jag försöker titta på dig och läsa in liksom status.
Ja, det kan du inte.
Nej, du
är som en kameleont.
Nej, Anna Jinghede, du är som en öppen bok.
Nej.
Jo, det är du faktiskt. Men jag tycker du ser ut att vara vid god vigör.
Ja, du ser. Jag är en kameleont.
Skedet bedrar.
Jag har precis sopat i mig ett glas med Treo och två raska kaffekoppar.
Ja, men bra.
Mitt huvud är på väg att avskiljas från min knopp. Från min kropp alltså.
Har vi några reflektioner på veckans spaning som Daniel och Meta drog in? När katten är borta dansar råttorna lambada, som det heter.
Just det. Det där gav mig också lite huvudvärk. Mm. Veckans spaning. Det var en utmaning för Anna Jinghede att ta sig över detta. Att bjussa på de mesta lågvattenmärkena, så att säga.
Ja, vi framstod ju inte som, så att säga.
Vi har framstått som smartare.
Ja, och du framstår också som en väldigt, väldigt snorig människa.
Just det, just det.
Vårt största problem? Din slemproduktion.
Med min slemproduktion. Nej, men det kan vara ett av våra största problem. Det här är ju faktiskt, om man ska hårdra, ett arbetsmiljöproblem för dig, Lena Ljungdahl.
Har du skrivit en sån här tillbudsanmälan?
Lisa.
Ja.
Ja, nej.
Men kul!
Jag måste ärligt säga att jag tycker också att det var roligt. Jag har själv garvat åt avsnittet. Ja, det är ändå ett bra betyg, tror jag.
Vi stod ju faktiskt på hotellgymmet. Du stod på någon form av sak som man... Någon blandning av att springa och cykla. Och så vevar du med armarna samtidigt.
Ja. Ja. Cross-trainer kallas det i vardagstal.
Mm. Ja. Och jag tror jag låg på någon matta och försökte göra lite rehab för min axel. Men vi guppade mest båda två av... Vi var på att implodera av fniss. Och skam.
Jag vet inte, är det här något man egentligen ska man skämmas lite över det, att man garvar åt sig själv? Alltså att man garvar så tårar sprutar åt sig själv. Är inte
det konstigt? Varför jag tror att vi garvar som mest? Är att som en extra level mot alla andra lyssnare som liksom lyssnar på oss, så för varje sån här liten sekvens som vi lyssnar på så skjutsades i alla fall jag tillbaka till rummet. När du satt på Axel von Fersens gamla stol och du liksom, det gurglade Ahlgrens bilar ut genom näsan på dig samtidigt som jag sa kriminalavdelningen. Alltså vi hamnade ju, det var ju lucköppning.
Jag tror så här, varje sånt där segment är ju förknippat med en kamp liksom. Mm. Som man sent ska glömma.
Mm.
Ja, och samtidigt är det roligt med lite en historisk liksom exposé. En tillbakablick. Ja. Man får ju verkligen klart för sig att fasen, vi har verkligen kämpat stundtals för att få ut podden.
Och Daniel har
och
ibland
Daniel
kämpat.
Daniel inte minst.
För att hitta något som sägs emellan snorattackerna.
Just det.
Aha, men nu ska vi gå in i veckans avsnitt och det är torsdag och då ska vi hålla oss till krim. Och nu ska vi glida in i ett ämne som är liksom återkommande.
Ja.
Vi har ju länge ställt oss frågan varför det är så fascinerande, varför krimpoddar är så populära, krimböcker, deckare, serier och så vidare. Mm. Och vi får ofta väldigt mycket frågor. Så att nu skickade vi ut den här veckan också för att vi har väldigt lite tid just nu. Mm. Så vi genade i kurvan. Vi la ut en fråga, eller vår admin la ut en fråga i den här Facebookgruppen som heter Över min döda kropp, eftersnack och diskussioner.
Öfer min döda
Öfver.
Öfer.
Exakt. Exakt så. Typ, vad har vi på frågor om krim och fiktion? Mm. Och frågor, de kom.
Ja, som alltid. De är pålitliga, våra lyssnare.
Men, får jag göra en liten reflektion? Ja, jag var inne och tittade igår och skulle liksom sammanställa och se vad har vi att liksom jobba med ikväll då när vi ska dra in det här avsnittet. Och jag scrollade och jag hittade, det var likmask och det var obduktion och det var CSI och det var lite utredning och journalist. När jag hade sammanfattat 85 kommentarer, det vill säga när jag kom till slutet på sidan, så reflekterade jag att det finns exakt noll frågor om spaning.
Ja, men det är oerhört förvånande.
Tänkte du på det?
Ja, nej, inte först. Du upplyste mig om det. Jag hade inte tänkt på det när jag sammanställde frågorna. Men det är ju märkligt.
Ja, det är väldigt märkligt. Ja, men... Och det kan betyda lite det kan vara ett symptom på lite olika saker. Jag har några förslag här.
Ja, just det. Ja. Och det man är mest kanske orolig för, det är att folk överhuvudtaget inte reflekterar över att spaning på film eventuellt inte skildrar verkligheten.
Exakt. Det är ett av mina så här, de bara har liksom som en fågelunge gapat upp och sen har tryck, så kan man trycka ner vad som helst. Och de tänker så här, ja, det är väl så där det går till.
Men är inte antingen det bra då? I så fall.
Vad sa du?
Är inte det i så fall bra? Har inte manusförfattaren lyckats jävligt bra i så fall?
Det får man väl lov att säga ett gott betyg. Att de helt enkelt köper exakt så som det är beskrivet. Ja. Men det är ju inte ett jättebra betyg på våra lyssnare. När jag i cirka 185 avsnitt har försökt beskriva vad spaning egentligen är. Så, men det är en tänkbar... Så här, men den är lite för deppig, så jag orkar inte tro att det är så.
Nej.
Sen har vi en annan lösning, och det är kanske att... Jag har varit så jävla pedagogisk och tydlig i den här podden så att de har inga frågor kvar.
Så måste det vara.
Ja, men det är också roligt eftersom jag har ju berättat för 2% av så. Det kan vara den delen. Eller så tycker de att spaning är ganska ointressant. Men den tror jag ju inte på riktigt. För det är ju världens roligaste.
Ja.
Men. Men så kom det en fråga. Den 86:e.
Just det.
Kommentaren. Och den kom ju efter att vi hade konstaterat det här, och den kom ju också från en av våra admin. Vi kan, om du tänker att Rain Man parar sig med någon jävligt adaptiv person.
Just det.
100% säkerhet så har ju Charlotte sett att ja, det var bara 85, ingen spaning. Jag krystar fram en på slutet. Och den är också lite huvud på spiken. Så jag tar den på en gång, så har vi dassat av allting som har med spaning att göra idag. Eftersom det inte kom några fler frågor, så lutar jag mig bara tillbaka sen till vi ska prata rövhatt. Nej, men hon sa så här: kan spaning överhuvudtaget i funktion göras realistiskt utan att avslöja hemliga saker? Är det liksom i sakens natur att folk inte vet hur de ska porträttera spaning, alltså folk som är regissörer, manusförfattare, producenter.
Just
de
det.
Vet inte hur de ska liksom gestalta spaning av den enkla att spaning är en hemlig sak, och därför vet de inte egentligen hur det är. Och det är ju rätt så bra.
Ja, det är en intressant tanke faktiskt, att det skulle kunna vara så.
Och också, hon hade liksom en följdfråga, är det inte också rätt gynnsamt för spanare att folk tror att spaning går till så där, att det sitter två dudes med en kopp kaffe och donut i framsätet, lite nersjunkna på en platt röv, objektet kommer ut, sätter sig i sin bil som står två bilar framför spaningsbilen, objektet åker iväg, spanarna tänder upp sina lysen en sekund efter och åker efter. Det är ju rätt, och så har de just tonade rutor och 12 antenner på taket. Det är ju rätt gynnsamt om våra lyssnare tror att det är så, men det är verkligen också rätt deppigt. Då har jag inte riktigt nått fram.
Nej, det har du ju inte gjort. Nej, men det finns ju många exempel på dåligt gestaltad spaning. Alltså ett annat som jag tänker, det är ju de här... Det kan ofta i och för sig börja en bil, men sen så rör sig objektet till fots. Och då kan de inte följa efter i bil, utan båda slänger sig ur bilen och så springer de, du vet, de tar sikte på två buskar. Först springer de fort som tusan till den ena busken.
Ja.
Så stannar de upp, gör en liten mittkik, kollar vart tog objektet, springer till nästa, fort som fan. Det är ju ändå...
Som en framryckning mer. Jag såg nu framför mig den här fågeln på julaftons Kalle Anka. Den här kolibrin som tar ett sidsteg på en gren och försvinner in i busken.
Just det.
Man jobbar mycket sidled och mycket räta vinklar. Ja, nej, men det är ju roligt. Jag har ju roat mig ibland att live-kommentera till exempel Beck och Johan Falk när de spanar och lägger ut på vårt Instagram, bara för att göra det roligt. Men sista frågan var ju så här, vad skulle jag vilja se då? Nej, det är såklart att jag inte vill att man avslöjar hemliga metoder. Men vi hade ju rätt hetska diskussioner i Tjuv och polis, både säsong 1 och 2. Mm. När jag sa så här, ska vi inte försöka porträttera spaning ungefär så som det är? Eftersom det är lite den approachen Tjuv och polis vill ha, att man vill gestalta svensk polisarbete.
Just det.
Ja, men kan du inte göra så här? Det här ser coolt ut. Ja, oh, det är möjligt, men det är inte så vi gör. Och då kommer diskussionen, hur mycket kan man bjuda på och sådär. Och då hävdar jag att man kan bjuda på rätt mycket mer utan att avslöja och förstöra för svensk polis. Och vår kommande kriminalroman innehåller en hel del spaning och spaningsmetoder. Och jag är då aktivt valt bort saker som inte ska sägas, beskrivas eller gestaltas. Men det allra mesta går ju liksom att söka sig fram till. Så det var ett jättelångt svar på en liten spaningsfråga. Och nu stänger vi spaningslådan för idag, tror jag.
Är det så alltså?
Lite lätt kränkt, men ändå vid god vigör.
Vi kommer få anledning att återkomma. Och kanske kommer du bli nedringd nu av manusförfattare och filmregissörer och andra som nu har upptäckt att nej, jag har varit helt fel på det. Det finns mer välkomna i researchen.
De är välkomna.
Men du, vi har ju fått en del frågor om bland annat operativt polisarbete. Ska vi gå vidare till dem då?
Oh ja.
Och en fråga rör det här med hundar i polisserier. Hundar som ska göra olika typer av sök.
Ja.
Och då är det någon observant person där ute som har noterat att det alltid finns med hundskall när polishundar är med i bild. Sökande hundar skäller inte när de jobbar, skriver avsändaren. Prova själv att dofta på en ros och samtidigt skrika rakt ut. Det går inte. Det är så frustrerande.
Det är en jättebra reflektion.
Ja, men kan det vara så? Jag tänker att det finns ju flera möjliga svar här. Mm. Dels så tänker jag att man kanske vill ha skall för att det på något sätt förstärker situationen. Och särskilt om det är flera hundar som har samlats på en plats och ska jobba. Och innan de har klivit in i tjänstemode så kan det mycket väl vara skall. De kanske inte liksom ännu är i in action, om man säger så.
Mm.
Det andra är ju att de faktiskt skäller för att markera om de har funnit någonting. Många av dem i alla fall.
Men också skulle jag vilja säga, jag har reflekterat på det sen jag skaffade Doris. Och Doris säger till när hon hör hundskall. Framförallt om hon är i sitt hem och det är någon i hemmet som hon behöver tala om. Så här, hörni, homo sapiens, jag hör hund. Mm. Och sen jag då skaffade Doris har jag själv reflekterat över hur jävla ofta det läggs faktiskt på hundskall. Och nu pratar jag inte bara när polishundar, utan jag har nu reflekterat hur mycket hundskallsljud som läggs på så fort det ska vara lite spännande. Alltså det behöver inte alls vara på en krimserie. Nej. Det är extremt mycket hundskall i tv-serier och filmer och så vidare. Och då tror jag att det är liksom en ljudmatta, en ingrediens i ljudupplevelsen som man klipper in. För att hon som har skrivit frågan har ju helt rätt. Det är ju väldigt sällan en polishund springer runt i skogen och skäller. Det är mer ett... Så låter de.
Vi jobbar ihop med en hund som är så otroligt pepp när hon ska få jobba.
Taggad.
Hon är så taggad så att det kan nästan slå över och bli ett problem ibland. Mm. Och hon sniffar 5 meter och sen skäller hon. Och så sniffar hon 5 meter och så skäller hon. Liksom i sin upphetsning.
Jag fattar. Du tänker att hon är som någon sån här musa för manus.
Just det. Det kan
jag vet en hund som skällde. Vi tar den. I varje scen. men det är så olika det där.
Ja, det är det. Och det är frustrerande. Någon kommenterade där för övrigt att det är ju för att man måste försäkra sig om att tittarna förstår att det är polishundar de ser och inte tapirer, föreslog någon. Just det, så att man inte förväxlar det med något annat djur, ja.
Ja, jag älskar ju tapirer just för att de är så fruktansvärt fula.
Ja, det är de.
Det hade varit väldigt, väldigt roligt om det begicks ett sök från försvunnen person med en tapir i koppel.
Alltså, tänk dig själv. Polisens nya vapen, tapiren Ove, kommer ut till brottsplatsen.
Ja, det har
med sin schnabel. Ja. Det är ändå...
Ja. Det kan man spana med. Ge mig en tapir. En tapir kan gå vart som helst. Ja.
Men du, ska vi prata forcering av dörrar då?
Jaha. Mm. Ja, då är det ju oftast, det kommer ju någon polis och så gör de någon sån här fräsig roundkick. Typ backa, backa, och så springer de och så sätter de en ordentlig klack i
på
dörren.
På rätt ställe.
Ja. Varpå den bara puff, öppnas. Just det. Ja. Har du provat det skarpt någon gång att göra så, Anna?
Nej, inte sparka in dörrmetoden, det har jag inte gjort.
Nej, det kanske är för att det inte funkar.
Nej, men det kan säkert funka på en gammal gisten, vad vet jag, sommarstugedörr eller... Men i...
Gisten?
Ja, just det. Alltså, ja. Lite risig då.
Ja.
Ja? Vadå?
Absolut. Aldrig hört.
Nej, men, och det här är väl också en sån här grej som man ofta vill ha med i såna här serier, för att det är lite coolt och det är lite actionfyllt och det smäller och brakar, och helst ska man ju skrika då medans man forcerar dörren, polis och sådär.
Mm. Så generellt i verkligheten kan man väl säga att det används ungefär 3 metoder. Det ena är att det kommer någon med en så kallad bonk eller forceringsverktyg som man liksom slår upp dörren. Det andra är ju att man helt enkelt ringer en låssmed som kommer och står på knä och säger frrt, 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 och sen får man en rosa kvitto och säger här kostar 8 miljarder kronor, tack så mycket. Mm. Och det sista är väl att man helt enkelt lurar sig in eller väntar på en så klassisk utgång. Men det är väldigt sällan, jag skulle säga 0 gånger har jag sett en polis bara kicka upp en ytterdörr. Det skulle bli jätteont i foten och polisen skulle komma farande tillbaka igen, så att säga.
Jag har aldrig sett det skarpt. Däremot så har jag sett mer eller mindre invasiva metoder, så att säga.
Mm, ja.
Du nämnde bonken och kilen, men det finns ju lite andra sätt. Man kan dra ut en dörr eller... forcera med lite större tingestar och så.
Man kan ju helt enkelt gå in ovanför dörren, bredvid dörren, eller ta bort hela väggen. Det beror på hur gärna man vill in.
Ja,
men vi kan väl konstatera till den här frågan att svaret är nej. Vi kickar inte så ofta upp dörrarna.
Nej, och svaret är ja på frågan, är det ens möjligt utan bonk eller andra verktyg? Det är möjligt att ta sig in med annat än bonk, men foten är inte att föredra.
Jag kan ge ett exempel. Man kan ligga och skrapa med nageln på listen. Och du ligger väldigt platt så att personen inte ser dig till tålet. Och så kan du ligga och skrapa och ticka så här på listen tillräckligt länge. Till slut flyger ut någon och då säger du, hej hej polis, nu går vi in. Det är en jättebra metod. Har gjort många gånger.
Jag var orolig för att du skulle säga att man skrapar sig in, så att säga. Måste ta en evinnerlig tid. Och skrapa med nagel in genom...
Tror att jag har det tålamodet?
Nej, verkligen inte. Men du, vad har du på förhandlare då? Det är någon som refererar till Anna Pihl.
Och, vem är det?
Ja, det är väl någon sån här huvudkaraktär i någon serie, tror jag. Hon utbildar sig i alla fall till förhandlare och kan, citat, blixtinkallas och hämtas med helikopter lite då och då. Men hur ser det ut i verkligheten? Hur många förhandlare finns det? Och jobbar de i hela landet eller regionalt?
Tackar, tackar. Självfallet. Eller var det kungen? Självfallet. Vet du vad, Anna? Det är klart att du vet. Det där får ni vänta med. Vi har ett helt avsnitt om förhandlare coming up. Inom, är det nästa torsdag? Eller är det torsdagen efter det?
Det är väl nästa torsdag, tror jag.
Det kanske är nästa torsdag.
Ja.
Och det här betyder ju att vi kommer inte svara på den här frågan. Utan vi kommer till helt avsnitt och också intervjua en person då. Ja, vi kommer väl intervjua verklighetens Anna Pihl, antar jag.
Just det, så att du kommer inte lämna något svar här?
Absolut inte, det verkar helt meningslöst om vi ska ha ett helt avsnitt om förhandlare snart.
Okej. Men kan vi prata om lik istället då?
Oh ja, jag lutar mig tillbaka.
Nej, men... Det har dykt upp lite frågor här kring vilka det är som ska respektive inte ska befinna sig på en fyndplats för lik. Är det Anderssons gräv som kommer med en maskin och hjälper till? Är det hela teamet i en utredningsgrupp och så vidare? Och hur rimligt är det att man själv sitter i tv-soffan och skriker klampa inte runt på brottsplatsen?
Det sista är väl jätterimligt?
Ja, verkligen. Oerhört rimligt. Ja, vad ska vi svara på det? Alltså, för det första så är det ju inte ovanligt att det är någon, låt säga en allmänhet, som kan ha hittat ett lik.
En allmänhet, ja. Ja.
Och då är det ju faktiskt så att denna allmänhet kommer ju att befinna sig på, eller i alla fall i nära anslutning till fyndplatsen då, när den här första patrullen kommer ut till platsen, som det ju brukar vara en. Så att de får man väl liksom ha lite överseende med. Är det fråga om möjligheten till livräddande insatser, ja, då kommer ju sannolikt sjukvården vara på den här platsen och kan ju då konstatera att nej, här är det nog ingen idé att vi liksom påbörjar någon aktiv sjukvård, utan man liksom backar ut från platsen. Men förenklat så är det så här, är det fråga om en fyndplats där det ligger en avliden som man tror kan ha mördats eller har utsatts för brott, så kommer ju CSI att kallas in.
Mm.
Och CSI kommer då att, så att säga, äga platsen. Den är avspärrad för en brottsplatsundersökning och då bestämmer också kriminalteknikerna vilka som får beträda platsen.
Mm.
Och det här har vi pratat om i flera avsnitt tidigare. Att ja, vi vill ju inte ha någon in på platsen.
Nej, och då är det inte som på film att det finns en kommissarie i trenchcoat som är liksom above and beyond allting. Som kommer infladdrande i någon Porsche, lyfter på avspärrningsbanden med en penna.
Just
och sen
det.
Klampar fram till kroppen. För då kommer Anna Jinghede ta personen i nackskinn och byxärslo och kasta ut igen.
Mm. Det kommer inte att ske på mina brottsplatser.
Man pilar lite av så här.
Mm.
Däremot, vad vill du att jag ska stå någonstans?
Ja, precis så. Däremot så händer det ju att en utredare ringer och säger så här: det skulle vara av jättestor vikt för mig eller för oss att få komma ut till platsen och se hur den ser ut inför att vi ska hålla förhör. Till exempel.
Exakt.
Och då brukar jag svara så här, men det går alldeles utmärkt när vi är klara med i alla fall huvuddelen av vår undersökning och vi bedömer att det är riskfritt att, så att säga, beträda den utan risken att förstöra eller tillföra nya spår.
Bra svar, Anna. Sen tackar, kommer en tackar. Fråga här som jag... Ursäkta?
Ja, tackar, tackar.
Ja.
En feedback till dig. Bara i all enkelhet.
Ja, det lät mer som en tupp som kluckade lite, så jag tänkte att du... I'm losing her.
Just det, det var precis som det ska vara.
Nej, men här ser jag en fråga som jag tycker är rolig. I alla serier lämnar ju mördaren en signatur på brottsplatsen. Och nu har jag ju genomlidit Kastanjemannen.
Just det.
Skitserien där de gör alla fel hela tiden. Kanske inte alla upplever som skitserie. Men, där
men du
är
tog
det liksom,
igenom den, trots allt.
Jag tog mig igenom den, mest för att det var jävligt snyggt foto och bra musik och en hel del bra skådespeleri. Men i det här fallet så hade man ju önskat ett samtal från personen och som skriver. Ja, nu har vi liksom, vid tre olika tillfällen så ska en polis gå ner i ett smalt hål i golvet där de förmodligen är en mördare. Vad har vi på att han till exempel först lägger ifrån sig pistolen?
Mm-mm.
Den lämnar han där uppe av någon okänd anledning.
Yeah, yeah.
Inte hör av sig till någon och sen går de ner i det här hålet utan någon form av belysning. Vad har vi på det? Skulle det kunna... För vi tänkte ju så i Kastanjemannen. Nej, hade ju någon sagt då. Förslagsvis inte. Men frågan var ju här om mördaren lämnar en signatur. Mm-hmm. Är det... Hur vanligt är det i verkligheten?
Ja, men alltså, för det första, vad har vi på det här med signaturer i filmen och fiktionens värld? Om du blickar tillbaka till vad du har inmundigat i fiktion. Jag tänker direkt på till exempel När lammen tystnar.
Absolut.
Vad var det då? En skarbagge? Eller vad var det han fick i munnen?
Jag vet inte.
Puppa? Eller vad var det? De stoppar ju in
fjärilslarv.
Ja, ja, precis. Ja, det var det kanske. Ja, det är mycket möjligt.
Det enda jag hör är it puts lotions on the skin. Nej, men... Och det skrivs väl saker på väggarna. Det läggs i olika formationer. Det skärs av alltid ett finger. Det är något spelkort som ligger...
Just det.
Sitter med en kniv i sänggaven.
Ja.
Und so weiter.
Chikatilo har vi ju pratat om. Ja. Seven.
Där är det mycket också.
Mm.
Men nu kommer frågan, hur vanligt är det i verkligheten?
Jag vet inte.
Men det är ju du som har varit på alla morden.
Nej, men jag har ingen data på detta.
Nej, men vem bryr sig om data, ja, Anna Jinghede?
Det är väl klart
man
gör. Av
alla mordplatser du har varit på, har det varit signaturer?
Nej, nej. Alltså så här, jag tror, för det första så tror jag att många kanske blandar ihop en persons modus operandi och signatur. Ja, för ett MO då, det finns ju liksom alltid. Medan en signatur finns egentligen ganska sällan, skulle jag säga. I alla fall de platser och de mord som jag har jobbat med. Och signaturen används ju ofta för liksom förövarens känslomässiga och liksom psykologiska behov. Att göra någonting med kroppen. Eller ta med sig en trofé. Eller lämna ett meddelande. Men det är ju samtidigt att utsätta sig för en risk. För vad innebär det om vi nu skulle hitta en signatur som återkommer på flera platser? Jo, det innebär ju att vi har en möjlighet att länka mord till varandra. Det kan ju också vara så att den här signaturen man har valt, till exempel...
Kastanjemännen.
Ja, till exempel att man skriver kastanjemännen på väggen på brottsplatsen.
Ja, då har ni handskriftsprov också att jobba med.
Då kan vi ta handskriftsprov. Vi kanske kan samla ihop lite av det här bläcket eller tuschet i pennan. Alltså vi kan ju få liksom uppslag, utredningsuppslag av signaturen.
Jag tror att det där är en filmgrej för att det blir ju lite så här... Du säger, Anna, är du beredd?
Absolut.
Det blir lite katt och råtta lek. Alltså... Ja, jag vet, du hatar det. Men alltså, där på film är det ju ballt att gärningspersonen liksom leker med polisen. Mm. Och ett vanligt mord, om det inte finns någonting, en städad brottsplats, finns ingenting att gå på. Ganska tråkigt att titta på, tänker jag. Ja.
Det håller jag med om.
Men inte så vanligt, för att gärningspersonen i verkligheten vill ju generellt inte åka fast. Så de försöker ju liksom manipulera brottsplatsen så lite som de bara kan för att du ska ha så lite att jobba med och gå på som bara möjligt.
Ja, men så är det. Och om man nu har ett uppdämt liksom, psykologiskt behov av att lämna en signatur. Kommer du ihåg Chikatilo till exempel?
Mm.
Som petade ut ögonen på sina offer.
Ja.
Har man börjat liksom med sin signatur i ett fall, då kommer man ofta fortsätta. Det tenderar inte att anpassa sig eller ändras på så sätt som ett modus operandi gör.
Nej. Bra svar, Anna. Jag har redan börjat flykta på nästa fråga. Mm-hmm. Varför är det alltid så mörkt i obduktionssalar och laboratorium på film? Alla vet väl att man behöver bra ljus för att se vad man håller på med när man undersöker en kropp eller något annat.
Ja, men det där är ju intressant, för det är det ju ofta. Men det enkla svaret måste väl ändå vara att för att höja liksom mystiken. Är det inte därför? En obduktionssal och ett bårhus är ju läbbigare i mörker än i operationsbelysning.
Ja, det är såklart att det är därför.
Ja.
Och så lägger du på ett litet hundskall utanför. Och det är alltid en typ av hundskall. Det är inte så här...
Nej,
utan det är ju...
Jag skulle vilja säga att det är ett klassiskt brukshundskall. Är det inte det?
Vi pratar 36 kilo schäfer.
Just det.
Men rätt upp och ner bara.
Ja. Apropå det här med ljus i obduktionsmiljö så kan jag bara nämna det som en liten passus. Jag har ju varit runt ett antal såna här platser i identifieringssammanhang och så. Och det har många gånger slagit mig att någon jättebra belysning för orala undersökningar finns inte. Jag tycker alltid det är mörkt i de här salarna, men jag tror att jämför man med det som illustreras på tv och film och så är det ljust.
Mm-hmm. Ja, du vill ha en sån där lampa med två handtag på sidorna som tandläkaren drar ner och sen just så det. Lyckas de alltid göra den i en vinkel så att man får 3000 ljusstyrka rätt in i oschot. Och så säger de alltid, oj förlåt, 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 och så viker de ner den. Typ är så det en grej ni gör för att jävlas?
Ja, det kan ha ibland en god effekt. Nej,
en sövande effekt. Inte gör.
Aha. Aha. Vad säger du, Lena? Ska vi ta frågan om syra innan pausen, eller?
Ja, i syragruppen.
Ja, just det. Alltså, om man kan lösa upp en kropp helt i syra. Vad säger du spontant?
Why not? Det beror väl på hur stark syran är och hur lång tid man har.
Alltså, först och främst så måste man förstå att människokroppen utgörs ju av en massa olika typer av vävnader.
Mm.
Bland annat en väldigt, väldigt hård vävnad som vi kallar i vardagligt tal för emalj.
Mm. Men det är inte tand, bara tand tror jag man kallar den i vardagligt tal.
Ja, eller dentalvävnad då.
Mm, ja, ju... eller tand.
Ja, jag tänker
att... Anna, när det kommer till vardagligt tal, där tror jag kanske att du ska fälla in hovan och bara krypa upp i något mörkt rum.
Ja, men du diskriminerar ju dentinet och pulpan nu, när du säger så där. Och parodontiet, var tog det vägen? Det är också tanden.
Ja, fast du liksom spände bågen och ville göra anspråk på det vardagliga talet, Anna. Och då är det inte parofiont och filifit, utan då är det tand. Möjligtvis bissing.
Stalaktit, sa du det?
Palodont, eller vad du sa. Du kan jävligt mycket, Anna, men inte vardagligt tal.
Nej, okej. Jag köper det. Jag gillar läget.
Ja.
Nej, men har du sett Breaking Bad?
Nej.
Nej. Det handlar i alla fall om en, jag tror faktiskt han till och med var kemilärare, som ger sig in i metamfetaminbranschen.
Mm-hmm. Och jag kan ha sett ett avsnitt. Bor han i en husbil?
Just det.
Okej, okay, har sett ett avsnitt.
Ja. Och vid något tillfälle så försöker han då med hjälp av fluorvätesyra att lösa upp en kropp i ett badkar.
Mm.
Och det som händer är att han löser upp inte bara delar av kroppen utan även badkaret och golvet och mycket annat så att säga som fluorvätesyran tar med sig i farten. Och det där illustrerar ganska väl hur otympligt det är att faktiskt lösa upp en kropp i syra. För att för det första så är de här syrorna farliga även för förövaren själv. Mm. Så att om du andas in det här utan ordentligt andningsskydd och allt det här, då kommer det där ta sig ut i blodbanan och uppfattas i kroppen som ett gift. Och du kommer till och med kunna dö på kuppen. Så att du behöver ha då en syra eller en bas som dels funkar på alla vävnader i kroppen, som dels är anpassad till omgivningstemperaturen, till det kärl som kroppen eventuellt ligger, om det ligger i vatten till exempel, så kommer det liksom ha påverkan. Och själva kärlet i sig måste ju också liksom vara i synk med själva preparatet du då väljer. Alltså kort och gott, det är inte så praktiskt det här. Och jag tror att de allra flesta tänker så här att en stark syra måste ju vara grejen. Det är ju också då starkt frätande.
Mm.
Och starka syror är i regel starkt frätande. Men inte så frätande som man kanske då behöver i en sån här situation.
I en sån här situation, att man ska få en kropp att försvinna bara.
Just det.
Det är det som vi i syragruppen är lite bra på. Vi kan det här med kärl,
just det,
syra
det är lite,
och kropp.
Det är lite av ett expertområde. Alltså, syror med extremt låga pH till exempel, det funkar väldigt bra på ben och tänder. Men väldigt dåligt på naglar och på hår. Så istället så skulle jag rekommendera... Alltså du vet när du står hemma och exfolierar dig.
Oh ja.
Vad händer då? Du exfolierar hudceller och hår. Och det där tar ju vägen någonstans.
BHA, PHA.
Just det. Det där kommer ju att samlas i ett litet spad i din golvbrunn som din man sen kommer få ta hand om.
Helt riktigt.
Mm. Och har det verkligen satt igen och kläggat igen? Vad kommer han att rusa till affären och köpa då?
Kaustiksoda.
Just det! Natriumhydroxid, Lena Ljungdahl.
Ja.
Nu är vi inne på baser och pratar.
Mm.
Det är grejen, skulle jag vilja hävda.
Man lägger kroppen i en basisk syra.
Ja, alltså så här, du kan få delarna på kroppen absolut att lösas upp med syra. Men vissa delar funkar inte så bra med syra, utan kanske bättre med en stark bas, helt enkelt.
Mm. Man jobbar kanske först lite med den ena, sen lite med den andra.
Ja, men du, Ljungdahl, när jag funderar på det här så har jag tänkt så här, vore inte spännande att testa det här vid något tillfälle?
Alltså, jag gör ju det varje kväll i mitt plytet.
Just det, men om man skulle tänka sig att man köper ett stycke kött med ben eller ett gristryn eller till jul.
Nej, det kan du hålla på med. Här kommer inte in några jävla trynar eller ben.
Okej, jag får väl göra en lutblandning själv hemma och testa om det ska vara så kikigt.
Ja, filma gärna.
Aha. Och nu, vad händer nu, Lena? Är det paus nu?
Nu går vi på paus. Välkomna tillbaka, det är krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp. Och vi pratar denna vecka om krim versus fiktionen.
Mm.
Var går vi nu, Anna?
Ja, alltså vi har ju fått lite frågor kring detta med CSI. Ska vi ta CSI-frågorna, dunka av dem?
Absolut.
Dels en fråga som rör labbens svarstider. Mm. Alltså man kan få känslan av att det går på en reklampaus i vår värld att få ett viktigt svar som kan avgöra en hel utredning. Så är det ju naturligtvis inte. Tvärtom,
nej,
skulle jag vilja säga. Vi har att förlita oss till ett labb, kan man säga, i Sverige. NFC, Nationellt Forensiskt Centrum. Och de har ju otroligt mycket att göra. Stor liksom puckel med ärenden, såklart. Så att man får vara beredd att vänta. Och det kan ta i bästa fall kanske en vecka att få ett visst svar. Och upp till kanske ett halvår för vissa andra.
Ja, och det är också svaret på varför vissa utredningar är väldigt, väldigt långa. Och det här är frustration, skulle jag säga, både för åklagarsidan och försvarssidan. Att
såklart,
man liksom inte kommer in i mål för att man väntar på de här jävla analyserna. Och sen är det då, lägger man ut ärendet på remiss eller vad man säger, man får läsa igenom det, och så är det försvaret vill ha en kompletterande sak och så är det bara 3 nya månader.
Ja, för det drar ju med sig väldigt mycket. Inte minst så kan det ju påverka liksom häktningsfrågan ganska ofta. Alltså att man vill kanske ha vissa svar innan man kan släppa någon på fri fot eller väcka åtal eller vad det nu kan vara.
Mm. Ja, jag håller med. Sen kommer en fråga här om det blå filtret som en ständig följeslagare i krimserier. Blått med undantag för brunt filter, det stör mig enormt. Vad är de vill förmedla? Vad pratar de om här?
Vad tråkigt att de känner så. Jag tror att det här blåa filtret ofta läggs på, dels för att det såklart är en effekthöjare. Alltså det vill förstärka CSI-grejen så som många förknippar. Och den blåa tonen och det blåa ljuset ska ju illustrera våra forensiska ljuskällor. Vi jobbar ju med ljus i olika våglängd för att kunna se olika saker på en brottsplats. Varav oftast det blåa filtret för att kunna se kroppsvätskor till exempel.
Mm. Sen är det väl lite så här snut, du vet, blåljus, alltså det är ett skimmer av,
just det.
Det är marinblå kläder och det är blåljus och det är sådär. Men jag kan hålla med om att det är någon som stör sig enormt på, det tror jag inte att jag gör.
Däremot så visar de
inte...
Men
det är ju oftast väldigt mörkt, burrigt med ett blått blinkande ljus. Oavsett situation så är det liksom det som är snutifierat i bilden.
Exakt. Och för att ha någon glädje av de här ljuskällorna så måste du ju ha filterglasögon. Och de är ju inte direkt, de har inte en förskönande effekt direkt på bäraren.
Nej, så att... det ser ut som en fluga i dem faktiskt.
Ja, så ofta kanske det faktiskt egentligen är det där blåa ljuset från blandarna på polisbilen som man vill illustrera.
Jaha, sen kommer ju en fråga här. Det är någon som säger att jag lyssnar ju en hel del på deckare och har tänkt på att de alltid pratar om mördaren och inte om den misstänkte.
Mm.
Säger utredare inom polisen verkligen att nu ska vi ta fast mördaren? Eller används det andra ord?
Nej, och det där kan jag själv störa mig på när jag läser böcker, framförallt. Mm. Att man pratar om att man har inlett jakten på mördaren. Och...
Mm-hmm.
Har vi några nya spår som kan leda oss till mördaren? Nej. Man letar ju efter en gärningsperson eller en misstänkt person. Eller...
Ja, det blir ju oftast ganska juridiskt.
Ja.
Personen är på sannolika skäl misstänkt. Vi letar efter den som är efterlyst. Man slänger sig med liksom nomenklatur som beskriver det rättsliga läget.
Ja,
han är anhållen
bra,
i sin utevaro.
Ja. Ja. Bra sammanfattat.
Men mördaren, det är ju inte en person förrän personen är dömd för mord.
Just det, exakt. Ja. Sen fick du en fråga här om utredningar, mordutredningar. Hur många poliser är involverade i en, citat, standardmordutredning? Om det nu finns en sådan. I alla serier verkar det vara ett tight team på cirka 5 personer som gör allt.
Mm. Ja, det är ju en av de största anledningarna varför jag inte kan titta på sån här skit. För det är liksom Nisse, Berra, Bosse, Karin.
Just det.
Och sen slänger de in en Amir också för att det ska kunna visas på tv liksom.
Ja.
Ja, nej. Och de här gör ju allt. De tömmer telefoner, de håller förhör, de tillverkar pass.
Kokar kaffe.
Och de gör framförallt inbrytningar, springer före SWAT. Ja. Åklagaren kommer till brottsplatsen och så vidare. Nej, för fan. Nej, det är ju ett jättemaskineri. Och bara för att förklara några funktioner så har vi ju först utredare. Vi har analytiker, vi har IT-forensiker som kommer hålla på med datorerna. Mm. Vi har tillgångsutredare, vi har kriminaltekniker, vi
hundarna.
Har hundarna håller på, vi har olika specialister på olika saker. Och är det ett spaningsmord, alltså att man måste spana sig fram till någonting eller att man vet vem som mest troligt har begått den här gärningen som man spanar på den misstänkta, då växer ju numerären med ungefär 5000%.
Mm.
Det är inte två personer. Det är för ett spaning eller ett mordteam på tv, det består av en bullrig kommissarie som lyssnar på opera och dricker whisky, någon sidekick som är lite mera burdus. Sen finns det någon som är lite så analytisk, smart och eljest. Och sen finns det två spanare som man skickar ut på olika saker.
Just det. De fixar.
Jag kan säga
att
i verkligheten löser man inga mord då.
Nej.
Nej.
Nej, det är en försköning av verkligheten, verkligen.
Och bara dra så som jag... Liksom, vi har ju spanat en hel del på mördare. Vi pratar ju... Först ett våningsplan med operativa chefer, spanare och analytiker och så vidare. Nedanför sitter ett helt våningsplan till med utredare och så vidare. Det kan också vara väldigt litet och tajt, men nej, man glider inte över skalan utan man har en profession och den håller man sig till.
Ja, men bra fråga. Du, vi fick en fråga som jag är lite sugen på och den handlade om skåpbilsbortföringar. Om det bara är en grej man ser i krimserier eller om det är vanligt förekommande i verkligheten?
Nej, det är jätteovanligt. Alltså det är extremt ovanligt med människorov generellt. Det är också jättejobbigt att kidnappa någon och att ha någon i sitt förvar. Mm. Det är också så att svensk polis har en uppklarningsprocent på typ 100. Och det finns också mycket, mycket lättare sätt att komma över folks pengar eller vad man nu vill ha. Så att det är jätteovanligt.
Däremot kan man väl säga att det skiljer sig otroligt mycket från olika delar av världen. Alltså om jag tittar på barnkidnappningar till exempel så är det ju ett knappt existerande fenomen i Sverige. Medan det är betydligt vanligare i till exempel USA.
Ja men usch, kommer du ihåg den här gamla musikvideon Soul Asylum? Runaway Train?
Jag kommer inte ihåg videon.
Up in the middle of the night. Och sen bara flashar den ju. På foton på barn. Försvann det här datumet. Försvann det här datumet. Så liksom hela musikvideon. Den är fan jobbig alltså. Men nej, det är extremt ovanligt här. Men jag kan säga en liten anekdot. Vi övade ju. Jag ingick i sån här Romeo-styrka inom polisen som jobbar väldigt tajt vid olika typer av, till exempel demonstrationer och Reclaim the Streets och allt sånt där.
Mm.
Och då övade vi på att åka fram i våra bussar och helt enkelt snatcha den värsta. Den som håller på att viglar upp ett jävla upplopp. De vill man ju bara få bort. Så då åkte man med buss in i en massa och sen så sprang man helt enkelt ut och så tog man en. Puff, och sen bara försvann man. Och då meddelade vi polisradion innan att vi kommer åka upp när vi hade övningsdag. Vi kommer åka runt i Stockholm, vi har ju placerat ut figuranter. Och så kommer vi helt enkelt bara springa ut och rycka med oss män och öva på det här snabba. För det är ganska farlig grej att göra. Och sen så hörde man i slutet på dagen så här, hur många hade ringt? Ja, men typ 2 på hela dagen. Då har vi alltså åkt runt och kidnappat människor runt om i Stockholm hela dagen. Det är 2 personer som har ringt polisen och bara...
Alltså, det är skrämmande.
Det stod en snubbe här vid busshållplatsen och sen kom det 7 pers från en buss, ryckte in han och försvann. Ingen ringer. Är inte det lite lustigt?
Oh, verkligen.
Eller olustigt
lustigt,
kanske.
Det är ju olustigt, ja.
Ja.
Ja. Du, vi har också fått en del frågor om boken vi skriver. Ska vi beta av dem?
Ja, det kan vi göra. Det är ju, så att säga, det ligger i tiden.
Ja, det ligger ju ganska rätt i tiden, kan man ju minst sagt säga. En fråga vi har fått är berör det här hur man gör när man skriver 2 stycken på en bok.
Vem fan vet, den får fråga någon som kan.
Ja. Ja.
Nej, men ja, hur gör man? Vår resa har ju varit att ingen av oss har skrivit skönlitterärt. Romaner. Nej. Någonsin. Vi har skrivit väldigt mycket båda 2. Vi skriver på extremt olika sätt. Vi är också tyvärr rätt indoktrinerade i att skriva juridiska, vetenskapliga liksom, saker som ska hålla i rättsprocesser och som många människor ska förstå och sådär. Vilket är helt wasted när man ska skriva en roman. Så att först behöver man ju lära sig sitt eget sätt att skriva, och i vårt fall så behöver man ju också matcha så att det inte märks. Här är ett Anna-kapitel, här är ett Lena-kapitel. Så vi har ju fått på något sätt knåda ihop oss till ett sätt, och någonstans nu har väl vi landat i det.
Mm. Ja, men det har ju varit ett lärande för det första. Att lära sig att skriva sakprosa, men också lära sig att men få synk, som du nämnde. Sen har du ju också stött på vissa praktiska utmaningar. Alltså, det är ju ganska tacksamt om man bor nära varandra och kan ses liksom lätt en helg eller 3 timmar på onsdag kväll. Men det har ju inte riktigt funkat för oss. Så vi har ju fått löst ganska mycket på telefon, FaceTime och med ett gemensamt dokument som vi skriver i. Som ligger online.
Och sen har vi våra skrivhelger som ni så snällt bidrar till. Men generellt så gör ju vi en intriglinje. Vi snackar ihop oss vad varje scen och varje kapitel ungefär ska innehålla. Sen delar vi upp det mellan oss. Mycket utifrån kompetensområden. Men också lite sug och lust och vad vi liksom ligger till. Och sen så skriver vi. Vi lägger in det i vårt gemensamma dokument, sen läser vi varandras och så kommenterar vi. Och då är vi ganska så här hårda, eller vad man säger. För det är ju så att om Anna inte fattar vad jag menar, då finns det väldigt många fler som inte kommer fatta. Så hon har försökt liksom klä sig i hon bara, egentligen tror jag att jag fattar, men det gör jag nog bara för att jag också är snut. Mm. Så att vi har, du vet, skrivit kommentarer till varandra och sen går man in och ändrar, släcker dem och så jobbar vi vidare. Och så där har vi liksom massivt. Ja, men... Och sen så då och då så skickar vi till vår förläggare och så får vi då tillbaka att göra om.
Ja, men alltså jag tror så att skriva en bok tillsammans med en polare, det kan nog för många vara ett riktigt jäkla kamikaze-projekt. Alltså. För att det kan slita på en vänskap ganska mycket. Det krävs att man vågar vara, nej, det här fattar jag ingenting av. Och Anna, vad fan, sluta skriv på 1600-tals svenska. Alltså det ibland kan vara ganska så här, uppriktiga och raka liksom, puckar. Ja. Och det måste vi ju ha för att slutprodukten ska bli så bra som möjligt. Så att
ja.
Det sliter ibland, men det är kul också. ska vi säga.
Ja, men jag fick frågan, men hur fan är det att skriva med Anna? Ni är så himla olika. Så, men det finns jättemånga utmaningar i det här. För att vi ser olika, vi tänker olika. Vi har olika kunskapsområden, vi bor i olika städer. Vi har olika mycket tid att lägga på projektet och så vidare. Men så sa jag, det finns så himla mycket mer saker i den positiva vågskålen. Tänk att ha utskriva sin första bok. Man får dela paniken, dela glädjen,
ångesten,
nej men att vi är två om det, när jag tycker lite tungt så växlar du upp och så vidare, så att det positiva har verkligen övervägt alla de svårigheter, och bok två kommer ju för fan vara som att vi ska föda barn 15, det kommer bara
det kommer vara mycket enklare. Extremt på många mycket. Sätt verkligen. Och så är det någon som undrar om vi kan berätta lite grann om vilken typ av innehåll som har fått stryka på foten i boken.
Ja.
Och det har vi ju verkligen fått lära oss den hårda vägen, att det som man själv kanske tycker känns jädrigt spännande och kittlande kan av någon annan verka väldigt tråkigt och sömnigt och mer eller mindre en passage bara, som inte innehåller något egentligen med substans.
Förlåt, jag läste den här. Det är någon som har skrivit ett citat. Får jag läsa upp det? Det var ganska roligt. Jag ser framför mig typ, och så kommer då ett citat. Konstapel Robertino tog sin snutkaffe från automaten och slog sig ner vid den sega datormaskinen för avrapportering. Gång efter annan tryckte han på scrolllock medan han sippade på den bittra drycken. Han funderade på om kaffemaskinen verkligen var korrekt inkopplad eller om det möjligen var radiatorvatten han drack. Jätterolig fråga.
Jag hade nog, det där är en keeper i min bok alltså.
Jo, ja, exakt. Nej, men så här är, jag och Anna har ju, vi spände ju bågen och bara, vår bok ska fan i mig inte ha några faktafel. Nej. Det kommer inte kliva ner några poliser i hål i marken och lägga pistolen ovanför, för att det är helt jävla orimligt. Och våran förläggare har ju, du vet, lagt huvudet på sne och bara, men jag hör vad ni säger, men det måste ändå vara spännande. Ni kan inte beskriva hur tråkigt det kan vara på span i 2 månader när gubbjäveln inte kommer ut i porten.
Precis.
Ni måste helt enkelt komprimera genom så vidare. Men jag tror att vi faktiskt någonstans nu har förstått den här grejen med författarens privilegium. Att nej, det kanske inte har hänt, men vi har kommit till det här, så som vi beskriver det nu, skulle det kunna hända? Och om svaret är ja, då bestämmer vi att då är det som händer. För att både du och jag har upplevt, och det har vi fått påminna oss om, vi har ju båda upplevt så jävla sjuka grejer i verkligheten.
Ja.
Som om någon skulle pitcha dem i en bok så skulle folk säga, men gud, det där är för orimligt, det är ingen som kommer tro på det. Nej, men det har ju hänt. Så att vi har faktiskt slappnat av och tillåtit oss att brodera och liksom... Nu, våran bok, den har ju fan extra allt. Det är som en jävla kriminalroman på steroider istället. Den har ju bara blivit en Belgian Blue. Vi bara, vi ska ha mer. Mer av allt bara.
Ja, den
innehåller... In i granaterna, för fan.
Ja, man får pang för pengen, som du brukar säga, Lena, om man köper vår bok. Det tror jag man kommer uppleva.
Och den resan såg jag faktiskt inte komma. Att både du och jag... Så här, vi var betydligt mer skitnödiga i början. Så som...
Ja, och odugliga också, vill jag tillägga.
Alltså, menar jag inte skitnödig som att vi behövde gå på toaletten, utan lite så här uppsnurpta och nej, men det ska vara på ett visst sätt och det ska vara korrekt och det ska vara sant och så vidare. Och sen så träffar man de här härliga författarna på Norstedt som bara, sant och sant, det är skillnad på sant och sanning. Okej, säger man, det har fan rätt i.
Nej, men alltså,
kul är det i alla fall.
Författare är ju ingenting som man bara liksom blir. Det är väldigt få som bara kan sätta sig en vacker dag och börja skriva böcker. Utan det är ju ett lärande, och vi har knäckt många koder, skulle jag säga, på den här resan. Så att,
Får jag ta en avslutningsfråga här? För sen vet jag att vi har massa superviktig samhällsinformation, och sen har jag en rövhatt. Men jag fick en fråga lite på sidan av.
Just det.
Och det är att någon har sett en film som heter Double Jeopardy med Ashley Judd. Och här hade jag förspänt, för att jag har också sett filmen. Så att
jag tyckte, men jag kan inte placera den.
Nej,
nu.
Men då ska jag dra det. Nu blir det spoiler alert för det alla ner. För att det går egentligen ut på att det är en snubbe som sätter dit sin fru för mordet på honom. Han iscensätter sin egen död och ser till att hon blir dömd för det.
Det känner jag igen, ja.
Sen visar det sig att han inte dog, så han kommer ju tillbaka och hon upptäcker det. Och då inser ju hon, jag är ju redan dömd för mordet på honom. Så jag kan ju inte bli dömd för mordet två gånger. Så att det är egentligen helt fritt fram för mig att döda honom. För jag är redan dömd för just det brottet. Och då kommer då frågan, funkar det så här? Och då säger jag ja. Och så drar jag till med det latina, ne bis in idem. Och det betyder icke två gånger samma sak. Alltså vi håller inte på med dubbel bestraffning. Så någonting som är avgjort i domstol, det har vunnit laga kraft, det får inte prövas på nytt. Och det här är liksom globalt förankrat, det står i Europakonventionen. Det finns en öppning för att man kan pröva igen om det kommer helt nya bevis eller att man inser att det är jättegrova fel. Men nej, vi håller inte på. Du kan bara bedöma för en och samma gärning vid ett tillfälle. Och då är det så här, vad är det som gör att man kan göra ett nytt? Ja, men ny tid, nytt brott, nytt brottstillfälle. Alltså, om jag, vi kan ta till exempel narkotika. Om jag står och röker en joint här nu och så är det någon som tar urinprov på mig och så visar det sig att jag då hade cannabis, THC i mitt urin, min kropp. Om någon kommer och pissar av mig, alltså urinprov, det tar ju 10 minuter att göra och sen går jag ut på gatan igen. Om det kommer en polis och säger hej, 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 jag tycker du ser narkotikapåverkad ut, jag kommer att ta urinprov på dig, så kan ju inte jag bli dömd två
det är hårt
bruk för att ha rökt en spliff, utan jag kan ju bara bli det en gång. Och då kan man faktiskt ta hjälp av rättsmedicinalverket och se. Och då kanske personen säger så här, nej men alltså det där är samma gång. Nej, säger rättsmedicinalverket, du har ju högre andra gången. När vi tog urinprov gång två, då måste du nog ha pytsat i någonting däremellan. Men svaret är nej. Man kan inte bli dömd för samma sak två gånger. Men ofta så är det ju inte samma brott, utan det är ett nytt brottstillfälle vi pratar om. Att det har hänt något mer.
Bra svar,
Lena. Så var det med det. Samhällsinformationerna.
Yes, det har vi mycket av den här veckan. För det första så har vi ju en torsdag idag. När man hör detta. Ja. Inte idag, men när man hör detta så har man en torsdag.
Otroligt hur det kan gå.
Ja. Och vid midnatt denna torsdag händer något spännande. Då kommer det en önskemerch tillbaka. Fäll ner merchen, gör en comeback.
En sista gång kan vi väl säga.
Ja. Ja, det kan vi
tror
säga.
Jag. Även om det är väldigt önskat. Vi tänkte att vi skulle vara lite schyssta. Det är snart jul. Det är sista 24 timmars merchen innan jul. Så att vi frågade återigen i den här Facebookgruppen som vi pratade om i början på avsnittet. En liten omröstning gjordes och det var ett jordskredsseger för den här fäll ner-varianten.
Och det kan vara ett lite trevligt julklappstips till farmor eller...
Nej, men för en inbiten över min döda kropp-fan, tänk att få en julklapp som ter sig mjuk. Du öppnar paketet, du är lite deppig. Mjuk julklapp i år igen. Jag som ville ha ett pussel. Ja. Öppnar julklappen, rullar ut då, säg en baseballtröja med den här loggan på ryggen.
Ett viktigt budskap också.
Ja, och utramlar också ett kuvert med biljetter.
Ja, det vore ju härligt.
Vad är det för biljetter, Anna?
Ja, men hallå. Det är ju vår livepods-turné.
Hallå! Apropå kungen. Ja, men hallå! Hallå, hallå!
Men alla vill väl ha biljett till livepodden?
Det tror jag.
De släpps ju på självaste annadagen. 9 december. Då är det bara att ta med sig börsen och rusa till biljettståndet och köpa sig biljett till livepodden.
Vi kommer alltså ha livepodd i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro och Umeå. Och att detta kommer gå av stapeln i maj nästa år. Biljetterna släpps 9 december på Annas alldeles egna dag.
Ja, bara en sån sak.
Och merchen släpps nu på fredag.
Men du, i december så hände ju en annan viktig sak också. Mm. Jag tänker på Musikhjälpen. Hur går det till i år om man vill vara med och lägga en slant i ÖMDK-bussen?
Ja, vem fan vet än så länge, kan jag säga. Men jag vet att arbete pågår. Det kommer att väldigt, på väldigt stringent sätt tydliggöras för er när det närmar sig. Men det jag kan säga att det är en sån jävla håll käften vinst i potten i år från Över min döda kropp, för att vi då såklart vill dra in shitload av pengar till det välgörande ändamålet som är i år. Barnarbete, va? Är väl temat i år. I år kommer då några lyckliga personer vinna att få komma hit till Stockholm, och jag har satt ihop ett jävla dream team av spanare, alltså några av Sveriges bästa spanare.
Bara en sån sak.
Herregud. Ja, aktiva även. Och sen så har vi riggat igång en stor spaningsövning. Så man får helt enkelt komma och ingå i ett spaningsteam. Och sen så kommer det utspela sig en rolig händelse som man ska få vara med och lösa som span. Med radioapparater och bilar och hela faderullan i Stockholm.
Ah, vad läckert.
Jag hoppas det. Ja. Det kommer information snart om hur ni ska göra för att ha chansen att vinna det där.
Ja, och allt det här som vi har pratat om nu kan ni hitta information om på vårt Instagram, Ljungdahl och Ginghede. Och om ni har frågor kring det här så går det bra att mejla också på hej@ljungdahlochginghede.se. Men du, vi har ju en liten sak kvar.
Mm.
Blir det någon rövhatt idag?
Ja, det blir en rövhatt.
Lenas rövhatt.
Jag har varit på konsert.
Just det.
Mm. Det är liksom dags att återigen få checka in kulturpoängen. Jag ligger ju efter i år. Jag ska ju ha 52 till antalet varje år. Och i år så har jag inte kunnat det.
Nej.
Men jag har jobbat på lite här nu på slutet.
Mm.
Och när man ska gå på konsert, jag var på Ane Brun på Cirkus.
Ja. Var det
bra? Husguden. Ja, men alltså, dra mig i strumpan.
Ja.
Det var så jävla bra. Men jag är ju patologiskt intresserad av att glo på folk.
Mm.
Och också smygfilman faktiskt. Men jag var ju tvungen att vara bland folk. Det var det priset det kostade för att få vara på en ball live-upplevelse med Ane Brun. Kan vi prata om människorna? Så biljetten, jag tror att vi betalade kanske 2300 spänn.
Mm.
Då fick vi lite mat i oss innan. Man har ju längtat länge. De här biljetterna är bokade för evigheter sedan. Mm. Jag tänker att det är fans som kommer dit.
Ja, kan man tänka sig.
Det kan man tänka sig.
Ja.
Man har också tagit av sina pengar. Man har tagit sig ut till Djurgården.
Mm.
Till Cirkus. Det är inte världens lättaste plats att approchera. Utan man får åka spårvagn. Eller buss, taxi och så vidare.
Ja. Yeah.
Kommer man dit. Och sen så står folk och kör. Man går in. Folk slår sig ner. Det är totalt fullsatt. Och hon ger en helt fantastisk show. Blandar gammalt och nytt. Mest nytt.
Mm-hmm.
Och sen så musiken spelar. Stråblampen håller på. Det är väldigt snyggt.
Mm.
Hon ställer sig mitt på scenen. Och bara säger liksom tack helt plötsligt.
Mm.
Hon går av scenen.
Mm-hmm.
Det är fortfarande becksvart i rummet. Lamporna blinkar och alla musiker är kvar på scenen.
Ja, man kan tänka att hon kommer tillbaka.
Det finns så mycket som tyder i den riktningen så att säga fortfarande.
Just det.
Det vill säga, om du skulle vilja gå ut nu så kommer du inte kunna hitta, du har inget ledljus ens för att det är becksvart.
Just det.
Nej. Då har vi kategorin, och jag kan inte i min vildaste fantasi förstå mig på de här jävlarna som går i det där lilla segmentet. Du vet, det rör, jag var tvungen, det kom folk uppifrån och nerifrån. Och det är
men
inte så att det var en dålig konsert. Det var jättebra. Men oavsett konsert, var man än är, så finns det en kategori. Och jag vill att ni jävlar träder fram. För jag behöver göra en djup intervju.
Jag vill veta vilka ni är.
Varför köper en dyr biljett? Och vad är skillnaden? Jag förstår det här med att jag vill hämta ut min jacka först.
Nej.
Men
det förstår inte jag. Inte
nej,
i en sån situation.
Jag tror att du kan få det svaret av många av dem. Att om jag smiter
ja,
nu,
herregud.
Då kan jag komma till garderoben först. Jag kan ta en taxi först. Ja, men du är ju också allmänt känt. Alla människor som någonsin har varit på konsert vet ju att alla de fetaste låtarna kommer ju när hon kommer tillbaka på scen.
Ja.
Det är då man ställer sig upp. Det är då det liksom trycker på utav helvete i ljud, ljus. De största liksom hitsen, de kommer ju då. Och det, vi pratar inte en låt. Nu för tiden Nej. När man går på konsert, det är ju kanske 6-7 låtar
Just det.
Som du missar.
Och den som har hört själva artisten innan man köper en biljett för 2300 kronor ja. På Cirkus borde ju också ha noterat att min favoritlåt har inte spelats än.
Nej,
kommer hon inte spela den som hon är mest känd för?
Men jag också tänker så här, vad är det du har så jävla bråttom? Jag kan förstå kategorin, oj, nu fick jag mjölkstockning och jag håller på att dö. Jag måste gå ut.
Ja, jo men det kan man ju.
Men alla som gick, alltså Bosse har ju inte mjölkstockning.
Nej, men det är också så, det är ju asoskönt mot alla andra som sitter där.
Exakt,
som ska då
exakt. Så då fick jag ställa mig upp. Ja, du ska också gå. Spårvagnen blir så full sen. Men gå inte hit för helvete. Det är det jag vill komma till. Du är en jävla rövhatt. Gå inte hit med din pissiga energi.
Nej, jag håller med.
Nej, Berit, nu går vi så det inte blir kö i garderoben.
Nej.
Det där är ett jävla sätt.
Ja, det där är ett otyg.
Hon såg ju ingenting. Det är inte så att jag tänker så här, det är dålig. Det är inte så att hon kom in och bara, oj vad tråkigt att många gick. Jo, kanske om tillräckligt, men nu var det så många. Men,
låt säga,
men
två tredjedelar rätt. Ja, men om två tredjedelar reser sig upp för att skynda sig ut i garderoben. Det är ju ändå...
Nej. Så tror jag inte det var. Och i och med att det är så mycket ljus där på henne så ser ju, jag är ju själv när man står på scen, man ser ju inte de som sitter, det är ju för fan becksvart framför en.
Ja.
Men jag är bara djupt, djupt full av fascination och förakt till människor som säger nej hörni, om vi går nu så kommer vi på första spårvagnen. Du är en fattig människa i din själ och du borde inte få gå på konsert.
Tänk om det var första gången de var på konsert.
Det är ju ännu värre.
De visste inte om
det är som att gå och köpa ett halvt par byxor. Ja, nu har jag betalat för de här jeansen. Tror att du kan klippa av ena byxbenet? För jag vill bara ha halva byxor.
Det var så konstigt. De släckte ner och det satt kvar en massa folk där inne. Det var ingen som hade bråttom ut och hämta sin jacka.
Dumhuvud. Du är ett dumhuvud, du som gick tidigt. Nu fick jag det sagt.
Ja, vad härligt. Bra rutet, Lena.
Tackar.
Nu, kära lyssnare, får ni hålla utkik på vårt Instagram efter allt göttigt som kommer ut, manglas ut där närmsta dagarna. Ta hand om er.
Ha det.
Ha
Bye.
Det. Hej.